Du lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Far, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi höra dagens läsning från Markus evangeliets 14 kapitel. Markus 14, vers 12-31. På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom: "Vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påskalammet?" Då sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: "Gå in i staden, där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom. Där han går in ska ni säga till husets ägare: Mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där." Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var så som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påskalammet. När det blev kväll kom Jesus dit med de 12. Medan de låg till bords och åt sa Jesus: "Jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig, en som äter med mig." Då blev de bedrövade och frågade honom, en efter en: "Det är väl inte jag?" Jesus svarade dem: "Det är en av de 12, den som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född." Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: "Ta, detta är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack ur den alla. Och han sa till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike." När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa till dem: "Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen." Då sa Petrus till honom: "Även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen. Just denna natt, innan tuppen gal 2 gånger, kommer du att förneka mig." Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: "Även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig." Samma sak sa alla de andra också. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Gud blev människa i Betlehem den gången. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna kände inte igen honom. Från första stunden så levde Guds son Jesus Kristus som gäst och främling i den värld som hade blivit till genom honom. Om du känner att du inte förstår honom så är du i sällskap med många, ja med hela mänskligheten. Om du tänker att du inte är redo att ta emot honom så gäller det inte bara dig utan också de andra. Vem är redo att förstå och ta emot Guds Messias, världens frälsare? I kvällens predikan så ska vi röra oss från periferi mot centrum i det textavsnitt som vi just har läst från evangelisten Markus. I början och slutet av läsningen finner vi att det handlar om vad lärjungarna gör, vill och inte vill. Och i läsningens mitt finner vi orden av Jesu blod, om försoningsblodet. Så den första delen av tre som vi stannar upp inför är att vara lärjunge är att oförberedd gå i beredda gärningar. Att vara lärjunge är att oförberedd gå i beredda gärningar. På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade påsklammet, frågade hans lärjunge honom: vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påsklammet? Så sänder han iväg ett par av lärjungarna och säger till dem: ni ska gå så och så, och ni ska möta en man som bär en vattenkruka. Följ efter honom, och när han går in i ett hus så ska ni säga till husets ägare: mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Och så ska han visa er en sal, och där ska ni göra i ordning. Och så gick lärjungarna, kom in i staden, och de fann att det var som Jesus hade sagt. Lärjungarna, de hade delat livet, vardag och helg, med mästaren från Nasaret under några år. Intensiva och händelserika år. Det är det intryck vi får när vi läser evangelierna, även om de flesta dagarna förstås inte alls nämns i skriften. De hade inte bara lyssnat. Johannes skriver i sitt första brev: det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört vid med våra händer, om det vittnar vi. De hade hört, de hade sett, de hade rört. Och så gjorde lärjungar. En lärjunge på andra templets tid, vid tiden för Jesu jordiska liv, följde en mästare, en lärare, i judiska sammanhang en rabbi. Och man följde inte bara för att lyssna, inte bara för att ta till sig ett tankesystem eller en lära. Man följde, man iakttog för att lära känna, för att ta efter, för att bli som sin mästare. Det gällde för Sokrates lärjungar såväl som för Gamaliels. Och det gällde för Jesu lärjungar. De han hade kallat, de han hade tagit till sig, de han hade undervisat, format, älskat, betjänat. De var med Jesus för att bli som Jesus. En av de saker de hade fått lära sig och upptäcka, det är att en lärjunge till Jesus ibland växer i Jesu närhet, ofta växer i Jesu närhet, vid hans fötter. Men ibland så växer lärjungen genom att gå på Jesu sändning. Hos Markus kan vi läsa i kapitel 6 hur Jesus sänder ut lärjungarna för att predika och vittna. Och det var långt innan Petrus bekännelse av Jesus som Messias. Det var långt innan Jesus hade börjat undervisa om korset, om sin död och uppståndelse. Det var långt innan också Petrus försökte övertyga Jesus om att det där med död och uppståndelse inte var någon bra idé, enligt Petrus. Så att vara lärjunge, det är att ha något gott att säga om sin mästare redan efter första mötet. Och redan under tiden man är lärjunge. Så var det också för kvinnan vid Sykars brunn. Hon skyndade in bland folket och sa: han kanske är Messias. Det är också ett vittnesbörd. Om du är en Jesu lärjunge, om han har kallat också dig, då får, då kan, då bör du tala om honom redan nu. Du behöver inte fler studier eller lyssna på fler predikningar för att göra det. För att berätta om vad han har gjort och vad han betyder för dig. Och när du gör det som lärjunge, så ska du se att mästaren har kontroll. Han vet. Du må vara oförberedd, men du går i beredda gärningar. Du möter människor, du hamnar i sammanhang som han har förberett. Just så som lärjungarna som sändes in i staden för att ordna inför påskmåltiden. De gick på Jesu sändning och de fann att det var så som Jesus hade sagt. Och han säger till dem i slutet av läsningen: när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. En påminnelse om att Jesus, den uppståndne mästaren, alltid går med oss och alltid går före oss. Det gäller oavsett om du berättar för en granne, en vän, en arbetskamrat här hemma eller om du reser ut i världen. Han är där före och förbereder. Det andra vi ska stanna inför är att din osäkerhet och din säkerhet är lika otillräckliga inför Herren. Din osäkerhet och din säkerhet är lika otillräckliga inför Herren. När det blev kväll kom Jesus dit med de 12. Medan de låg till bords och åt sa Jesus: jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig, en som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom en efter en: det är väl inte jag? Och sedan, när de hade ätit, så sa Jesus: ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet: jag ska slå herden och fåren ska skingras. Då sa Petrus till honom: även om alla andra överger dig, ska jag inte göra det. Jesus svarar: jag säger i sanningen, just denna natt, innan tuppen gal 2 gånger, kommer du att 3 gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: även om jag måste dö med dig, kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. Vad herden skulle slås och fåren skulle komma att skingras. Fortsatt är det tydligt att Jesus har kontroll. Han vet vad som ska hända. Herden ska slås, förrådandet var en del av det. Fåren ska skingras, förnekelsen hörde dit. Men lärjungarna vet inte vad som ska hända. Först avslöjas deras osäkerhet när de frågar alla en efter en: det är väl inte jag? Ibland så framställs osäkerheten som nästan finare än säkerheten. Det kan vara när någon föreslår dig en uppgift. Sonja, jag vet inte om det finns någon Sonja här. Sonja, kan du fixa bullar till fikat på torsdag? Om du då svarar: det kan jag absolut, jag är bra på att baka. Då upplevs din säkerhet kanske lite högmodig, så säger vi inte så gärna. Det är bättre att säga: ja, jag vet inte, men något ska nog kunna få ihop. Osäkerheten är mer klädsam. Också i andliga sammanhang så kan det vara så att det blir finare att vara sökare än att ha funnit. Att det blir frommare att blotta sina tvivel än att vittna om en bergfast tro. Den kvällen i Jerusalem avslöjar lärjungarna först sin osäkerhet när de frågar en efter en: det är väl inte jag? Men inte långt därefter stämde de in istället i Petrus bergsäkra ord: även om alla de andra överger dig, ska jag inte göra det. De andra också. Samma sak sa alla de andra. Ibland framhålls osäkerheten framför säkerhet, tvivel framför tro. Och ibland är det precis tvärtom. Störst tro ger bäst intryck. Det känns så tryggt med någon som inte yppar ens ett uns av tvivel, om det så skulle kosta mig livet. Men så här i passionstid, i fastetid, när vi vandrar med Jesus mot Jerusalem, så får vi se att såväl egen osäkerhet som egen säkerhet är fullkomligt otillräckligt inför Herren. För när det handlar om min osäkerhet och min säkerhet, så är båda grundade i mig själv. Och då faller de in i samma kategori: otillräcklig grund för frälsning, oduglig grund för att vinna rättfärdighet, oframkomlig väg in i det allra heligaste. Allt hos dig, allt hos mig är otillräcklig grund. För tro, det är att söka och finna en grund som ligger utanför dig. Den grunden är Kristus Jesus och hans verk. Och den tyske prästen och teologen Dietrich Bonhoeffer formulerade: men tro är att finna denna grund, hålla fast och kasta sitt ankare mot denna och så bli fasthållen av den. Tro är att låta sitt liv vila på en grund utanför sig själv, på en evig och helig grund, på Kristus. Så till det tredje. Men blodet är tillräckligt. Men blodet är tillräckligt. Det finns de som säger att det inte finns någon Gud. Det är en skrämmande tanke och enligt skriften en dåraktig tanke. Men kanske ännu mer skrämmande är tanken på en Gud som är tyst. Eller en Gud som inte bryr sig. En Gud som visserligen finns, men har lämnat världen åt sitt öde. En Gud som lämnar dig att klara dig på egen hand. Vi kan ibland känna det så. Han känns långt borta. Han känns avlägsen och tyst. Vi kan känna så när vi står inför fruktansvärda händelser i omvärlden. Krig och förföljelse. Eller när vi hör om en diskoteksbrand som den i Nordmakedonien i helgen. Bara ordet diskoteksbrand väcker sorg och förtvivlan hos många av oss som fanns här i Göteborg hösten 98. Det är lätt att fastna i förtvivlan. Lätt att undra om Gud bryr sig. Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: ta, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den, och han sa till dem: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rik. Det här är ord som förvandlar världen. Som talar om händelser som förvandlar världen. Detta är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för många. För många. Det betyder alla. För allas skull. Så använder Markus orden. Gud ser inte stillasittande på när världen, när mänskligheten vandrar bort från honom. Han griper in. Han träder in. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. En Gud som är djupt engagerad i världen. Och en Gud som är djupt engagerad i dig. Han ser dig. Han ser hur du har det. Han ser dig. Han älskar dig. Och när han säger, när Jesus säger för många, så är du en av dem. En av dem för vilka hans blod ska rinna. En av dem som får höra hans röst. För dig utgjutet. Du är sedd. Du är älskad. Du är förlåten. För blodet är förbundsblod och offerblod. Jesus Kristus blev det offer som behövdes för att din synd, din ondska, ditt mörker skulle sonas. Jesu blod stiftar ett nytt förbund mellan Gud och mänskligheten. Ett förbund i vilket Gud lovar att ta emot varje människa, varje syndare som vänder sig till honom. I Jesu namn. Din förtvivlan över tillståndet i världen och din förtvivlan över tillståndet i ditt hjärta får du lämna vid korsets fot och lägga under blodets förlåtande, helande, upprättande och nyskapande kraft. Blodet är tillräckligt idag och varje dag, ända tills den dag då han kommer åter. Och på nytt ska äta och dricka med oss i Guds rike. Så har vi denna kväll stannat inför. Att vara lärjunge är att oförberedd gå i beredda gärningar. Att din osäkerhet och din säkerhet är lika otillräckliga inför Herren. Men blodet är tillräckligt. Predikan inleddes med orden: eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Det där ordet gästrum, det kan översättas härberge och kanske på fler sätt. Det används bara om två lokaler i Nya testamentet. Om det rum eller utrymme i Betlehem där det inte fanns plats för Jesus. Och så om salen på ovanvåningen som vi har läst om ikväll. Som omtalas hos Markus som mitt gästrum. Alltså Jesu rum. Som verkar ha stått och väntat på honom. Frågan till dig. Frågan till mig. Har du rum för Jesus i ditt liv? Är han en välkommen gäst i ditt hjärta? Du behöver inte vara redo. Du behöver inte ha städat. Du behöver inte ha röjt upp och fixat och donat. Så som vi så gärna vill göra i vår svenska kultur. Om vi ska våga bjuda hem någon. Det ska vara liksom ordning överallt. Jag bodde och arbetade flera år i Peru. Där fick man ibland komma hem till någon. Och då besökte man ett hem, så var man i det första rummet. Innanför dörren som låg ut mot gatan. Det var inte på tal om att man skulle gå längre in. Det kanske var lättare att bjuda hem någon där. I Sverige så ska man ju gå husesyn om man går hem till någon. Man ska runt och titta i varenda garderob. Det är inte så lätt om man har tonåringar liggande sovande mitt på dagen och så vidare. Jesus vill bo hos dig. Har du rum för honom? Du behöver inte städa. Det sköter han. Du behöver inte röja upp. Du behöver inte skämmas för någonting. Han ser dig. Han känner dig. Och han vill ändå vara med dig och vara din frälsare. Och bo hos dig. Idag vill han flytta dit in. Har du rum för Jesus? Amen. Och tack käre Jesus Kristus för att du lät dig födas, för att du levde, för att du gav ditt blod, gav ditt liv för oss och hela världen. För att du uppstod och knackar på våra hjärtans dörr. Kom med din ande och öppna dörren och flytta in. I Jesu namn. Amen. Vi ber. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss falla människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning. Och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv. Och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare. Som har förlossat oss från dödens och djävulens våld. Och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himlen. Där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen.